Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hejsan, Ricardo här. Jag tänkte innan vi sätter igång med veckans avsnitt så vill jag pilla in en liten fotnot här i början. Det är nämligen så att våran gäst Jakob Freiman vill berätta för er att hans åsikt är hans egna och att det inom KIS finns väldigt många olika åsikter rörande brott och straff. Så med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Du lyssnar på Studio Krim och jag heter Ricardo Burrows och är reporter på Länstidningen. Och jag sitter här som vanligt med min krimreporterkollega Torbjörn Granström. Och i veckans avsnitt ska vi prata om ungdomsbrottslighet, brottsförebyggande och kriminellas möjligheter tillbaka in i samhället. Och för att göra det så har vi faktiskt med oss en gäst den här veckan. Kan inte du presentera dig själv lite kort?
Hallå, hallå. Tack att jag får komma hit och besöka er podd. Mitt namn är Jakob Freiman och jag har grundat KRIS Södertälje, men även ordförande för Unga KRIS i Sverige. Och jag har en bakgrund i både kriminalitet och missbruk och utanförskap och allt det här. Som idag har gjort en förändring och är det så många år tillbaka, men som jobbar för att det ska bli ett bättre samhälle och allt det här.
Kul att ha det här, och jag tänkte att vi ska börja där med just ditt arbete med KRIS. Kan du inte berätta lite grann om hur ni jobbar här i Södertälje och rent allmänt med både KRIS och även Unga KRIS som du är väldigt engagerad i?
Precis, precis. Jo, nej, men alltså, jag mötte ju KRIS när jag satt i fängelse. Och det var så motiverande samtal, förändringsprat och stöttning. Och sen när jag kom ut så hamnade jag ju på ett behandlingshem i Ronna. Och pendlade till KRIS Stockholm. Och var med i deras dagliga verksamhet och gjorde en praktik där. Min praktik ledde sen till en anställning efter några månader. Och jag började jobba på en second hand. Jag började också samtidigt lära mig om föreningslivet och hade små utbildningar. Och fick jobba mycket med mina kriminella tankemönster och gå på möten för mitt beroende. Och som sagt fick stöttning för att kunna få en bättre utsluss och för, de har ändå gjort den här resan för mig, för det är ju en sån förening, kriminellas revansch i samhället, alltså kriminella som har kommit till en punkt där de känner att de vill ha en förändring, och antingen att man kommer kanske direkt från gatan eller man kanske kommer från fängelse, och det är fokus i KRIS, det är ju som för de som har suttit inne eller de som har levt i missbruk eller annat, i dysfunktionellt. Medans Unga KRIS var ju tanken att det skulle vara förebyggande. Så innan liksom kriminella, innan man hamnar i kriminalitet och ett missbruk och sådär. Man kanske var på väg in. Men idag så ser det också väldigt annorlunda ut. Alltså vi ser att det har gått ner jättemycket i åldrarna. Fast alltid ungdomsbrottslingar och alltid funnits. Alltså sådär. Så var det en viss steg kanske att man börjar kanske. Inte så pass som man kanske gör idag, när jag var yngre.
Så om vi går till dig då, din resa, hur började det för dig?
Alltså man brukar ju prata ofta om arv och miljö när man pratar kriminalitet och missbruk och allt det här. Så i min historia så är det mycket arv. Alltså det fanns i min familj och min pappa var kriminell missbrukare. Han satt i fängelse i Chile. Och även min mamma satt i fängelse, fast hon, på grund av min pappa då, så satt hon i fängelse. Men min mamma är så här medberoende. Så många chilenare, vi flydde landet och det var statskupp och sånt. Och vi kom till Sverige när jag var 7 år. Min pappa kom kanske ett år eller halvår innan mig. Sen kom vi, jag och mina 2 systrar. Och sen så kom min mamma sist. Och vi hamnade i Stockholm i Vallentuna och det var mycket fysisk och psykisk våld i hemmet och mycket machokultur och så. Men min mamma, hon skilde sig från min pappa och vi flyttade till Skåne, till Kristianstad, till ett ställe som heter Gamlegården, Näsby. Så att jag är uppvuxen på Näsby, Gamlegården.
Gamlegården är väl ett så kallat utsatt område, eller?
Ja, det är också med. Det är också segregation och människor som underklassmänniskor, om man säger så. Men det är ju där jag växte upp, och i Gamlegården.
Hur ung var när du började med brottslighet, eller vilken typ av kriminalitet var liksom? Vad blev inkörsporten?
Ja.
Eller
på något sätt? Alltså, det var ju väldigt tidigt. Alltså, det var ju innan jag visste vad kriminalitet var. Så där, min pappa, han släpade med mig på olika saker och ting som är egentligen kriminella grejer. Så jag föddes in i det. Men sen när jag gjorde ett så här, det var kanske att jag slog någon. För man ska inte heller slåss i det också. Liksom det. Men som barn så slogs jag, eftersom jag kom från en machokultur, så var det mycket det där att jag skulle liksom försvara mig, jag försvara mina systrar. Och då blev det mycket kvartsamtal och sånt. Så det var väl också en kriminell handling. Men sen så började jag liksom begå brott med andra liksinnade barn. Och vi började kanske göra inbrott och inbrott i, ja, alltså jag var ju också en kickmänniska och så här, och jag tyckte sånt här var spännande och sånt med, så det var där det började någonstans, med inbrott och sånt där och skadegörelse, och sen bara eskalerade allting och så med tiden.
Hur pass mycket eskalerade för din del? Hamnade du i, vad ska vi säga, nätverksmiljö eller något sånt här, eller?
Ja, alltså det var, alltså vi hade väl kallats nätverk, vi som kom från Näsbyn då på den tiden, så vi höll ju ihop och så absolut, så var det en förutsättning och så. Men sen så är Skåne ju välkänt också för att det är mycket MC och så det är mycket MC-miljö också ju. Men det är mycket, så vi ligger ju nära Köpenhamn, så allting som kommer från Köpenhamn kommer ju till Skåne, om man säger så. Så det, ofta som man kollar tillbaka i tiden, så är det många grupperingar som har bildats på den tiden i Skåne ju.
Ungefär när i tiden pratar vi om just nu? Alltså hur, du är tonåring, vilka år pratar du om?
Jag är ålder och sånt har jag noll koll på. Men alltså jag var ju kriminell, livstidskriminell, alltså runt när jag var 17. Och idag är jag 40 plus. Nej, så att jag var livstidskriminell när jag var runt 17, och det var där jag började liksom sälja droger och bli, alltså, i större skalor och så här, och också det blir mer våld och fler rättegångar och vapen och allt det här. Så att men medan vi absolut så gick vi brott och sånt innan också, vi höll på, men alltså då var man mer så här som en legist kanske. Men man tillhörde ändå de här, för vi kom där vi kom ifrån ju.
Som livstidskriminell, hur upplevde du liksom polisen och polisens, ska säga, försökte de punktmarkera?
De sa till så att det var jobbigt att umgås med mig. Så att människor som var med mig skulle tycka det var jobbigt också. De stoppade mig hela tiden, de tog lägg på allt och alla, de fotade oss när vi var på stan och de kartlagde oss och så här. Så att, och de gjorde husrannsakan, absolut, när jag var yngre med så blev det ju också husrannsakan på grund av mig och så hemma hos mamma och så med, men jag kommer ihåg, det var inte så att de gick igenom hela huset kanske då, eller lägenheten som vi bodde i, de gick igenom mitt rum och sådär, och så var det ju. Men sen när jag var äldre då kom det hundar, de gick igenom källaren och de gick igenom min, om jag hade en flickvän och vi åkte bil och sådär, de gick igenom bilen, och så fort jag hade en, om jag kunde inte ha stöldgods på mig och sånt, för de letade ju efter varje tillfälle som de kunde liksom arrestera mig. Så hade jag på mig en stulen klocka eller fanns det en stulen, vi säger bilradio, alltså stereo, man hade ju så här CD-skiva så här då på den tiden. Så då blev det ju resten, och sen blev det för, liksom så här, så att de kunde göra husrannsakan. Så det var så här polisen jobbade, så här de ska jobba. Man ska inte tycka det är jobbigt att vara kriminell.
Var alltså, det jobbigt att vara kriminell? Kände du så?
Då, grejen, jag kom från ett så trasigt hem med ju. Så egentligen, när vi pratar om varför människor hamnar i kriminalitet och i missbruk och sånt, så är det ju oftast trauman och sorg och sånt. Men det har att göra mycket med också bekräftelse och bli sedd och kärlek och anknytning när man är ett barn. Och jag hade ju allt det här hade jag dåligt. Jag hade en massa trauma från Chile. Jag kommer inte ihåg mycket tills jag var 7. Jag hade bara så fragmentminnen. Och sen så hade jag mycket sorg med, för jag gick igenom saker och ting i mitt liv och så, som inte jag kunde hantera. Jag kunde inte hantera när jag kanske en relation som sprack, eller när jag förlorade någon. Och då var jag mer destruktiv. Så det var mitt sätt att hantera mina känslor och att jag liksom la locket på och tillät mig inte själv. För jag hade också blivit skammad som barn att det inte är okej att visa känslor och gråta som kille. För jag kom från en machokultur. Så allt det här blev ju ett sätt att fly.
När var första gången du kom i kontakt då? Eller när det blev första fängelsestraffet? Ungefär vilken ålder var du då, tror du?
Jag var 23 då. Alltså ganska tidigt så hamnade jag ju i socialens... vingar, eller vad man ska säga. Jag och mina systrar så, för att min mamma hon fick avlastningsfamilj. Så då åkte jag iväg och sånt på vissa lov och sånt, eller på helger och sånt, kanske varannan helgen och sånt, bara för att min mamma liksom hon mådde dåligt, psykiskt dåligt efter skilsmässan och allt det här. Hon hade fått gå igenom i Chile och så ju. Så att... Och sen så gjorde jag i mina grejer, och så här, jag tror jag var runt 16 år första gången jag blev dömd för grov misshandel. Eller misshandel. Och sen så kom ju flera sådana här dumma misshandlar och skadegörelse och sånt här. Så att, och polisen, jag blev ändå dömd till övervakare och kontaktperson. Jag fick också gå till den här barnpsyk och sånt och snacka med dem och sånt där. Jag fick också, det fanns ju också fältare och någon, jag vet inte vad de hette på den tiden, men det var ju människor som kanske jobbade på fritidsgårdar och sånt där, och de åkte iväg med oss på någon värstingresa och det skulle liksom få avskräckande. Vi åkte till Christiania och vi åkte till Istegarden, till Köpenhamn. Och fast som jag berättade, jag hade HD-barn istället, vi veckan därpå så åkte vi tillbaka till Christiania.
Åkte ni till Christiania?
Ja, vi gjorde det. Så där, alltså att
skulle det vara avskräckande det?
Precis, det är så här det kan gå, grabbar.
Det är smål för många i Europa, svenskar också för den.
Ja, men jag förstår tanken ju, absolut.
Ja, absolut.
Istegarden är ju en sån gata där det går mycket prostituerade och det går många människor som är så här slutkörda, om man säger så. Ju, så då skulle det vara avskräckande ju, sådär så att.
Om du tittar tillbaka idag då på hur socialtjänsten och polisen jobbade med dig, gjorde de rätt eller hur känner du?
Oj, alltså det är svårt att säga sådär. Alltså grejen att jag också ju i det här, allt det här, så tappade jag ju förtroende för vuxenvärlden. Alltså det var ju någonting som jag, alltså jag kände ju någonstans att jag var annorlunda. Jag kände jag annorlunda, jag har fel och så. Jag ser inte ut som alla andra. Jag pratar inte liksom som alla andra. Min familj ser inte ut som alla andra. Kolla, i detta med så åkte min pappa i fängelse sen när jag var runt 12-13. 12 tror jag. Så, och det var ju en sorg i sig också att inte ha en närvarande pappa. Och det, jag tror att många killar, alltså grabbar och så som har vuxit upp utan en pappa kan relatera till det. Alltså att det inte funnits en fadergestalt. Och jag fick ju besöka min pappa i Kumla, så han blev ju dömd till många års fängelse, sen livstidsutvisning. Så att men jag såg ändå upp till han, jag ville bli som honom och så. Så det blev en omvänd effekt att jag någonstans skämdes när det stod om min pappa i tidningen och sånt, till att jag ville ändå bli som honom, för jag, han visste ju hur man var som man och så. Så jag.
För jag tänker någonstans att det där, du nämnde ju själv att du började lite grann med kanske något skolslagsmål eller något, ja, något mindre brott sådär, men det eskalerar väl för dig liksom, hur och varför eskalerar, vad är det som är triggande att man vill göra mer och värre saker?
Nej, men alltså det blir ett sätt också att bevisa sig, att man inte är rädd, att man är orädd, och sen ska man vara jätterädd egentligen ju. Fast man ska ju visa att man inte är rädd. Och man, så jag kommer ihåg, jag hamnade i slagsmål med en så här mycket äldre och jag drog en tjackopinne i huvudet på han, och han var mycket äldre än mig och så. Han hade suttit på i sol och grejer. Jag var liksom, jag var ett barn och sådär. Men de här andra, att jag var orädd och ändå gick på honom, det gav ju mig liksom respekt bland dem. Så då ville jag göra mer såna här grejer.
Men någonstans kom du också underfund med att du liksom hade kommit till vägs ände där. Du var less på det där livet, och hur nådde du dit?
Alltså, nej, men jag gick igenom mycket, alltså, som när jag var, som sagt, jag kom ju från Näsby, jag var en legist från början, och sen så blev jag äldre, jag flyttade hemifrån eller när jag var runt 17, och då blev det ännu värre. Det var... Alltså det blir mörkare och mer droger. Och i detta med så började jag ju också ta droger. När jag var runt 13 så rökte jag min första spliff och sådär. Men sen så började jag också, sen mina vänner började ta andra droger med. Jag sa ju som alla andra att jag tänker inte ta något annat förutom det här som kommer från naturen och så. Men när chansen gav sen och mina vänner tog annat och så här, så då var jag där också.
Massa syntetiska saker.
Ja, så jag blev ju blandmissbrukare med tiden och så med ju. Men det vägrade jag se med, för att det är ju också en svaghet att vara missbrukare i den här miljön ju. Så att man lever mycket i förnekelse. Och det är det här avskärmningen. Det är de här kriminella tankemönster, avskärmning och massa rättfärgande. Det är mycket man säger till sig själv för att jag ska kunna överleva den miljön och rättfärda sina beteende. Det är det handlar om ju. Men så länge man sen, för det är ju också en svaghet att vara en beroende människa, alltså en pundare en, och sådär ju. Det vill ingen vara ju i den miljön. Så att så länge man jämför sig med de värsta, de här A-lagarna som står utanför Systembolaget på morgonen, då kan man ju rättfärda sitt beteende. Fast man kanske ligger och trycker i en lägenhet och är helt paranoid och dratt massa kokain och sådär, du vet, om man är helt kollar i vad heter det, gardinen så här, om man är helt hör röster och folk ute efter och sånt. Fast det vägrar man säga.
Men det är liksom så att man måste gå igenom allt det här med alla de här självbedrägerierna ända tills man någonstans kommer fram där runt 30-årsåldern eller något sånt där, att
Du har koll. Det är så. Runt 30-årsåldern så är det ju mycket, då börjar ju konsekvenstänket komma ifatt oss. Och då kanske många av oss har ändå suttit i fängelse där ju, för att vi kanske har åkt in i alla fall. Men förmodligen har man ju åkt in innan man är 30 ju, om man är i den här livsstilen ju. Så då har man ändå haft kanske någon tid att tänka också, kanske har kommit till några insikter då ju. Att det är på ett visst sätt på gatan och så, att det, och när du sitter inne, att det kanske inte är så många som har av sig och annat liksom, som man märker ju. Så här, men absolut, alltså ju, man måste ju nå sin personliga botten. Alltså, och min personliga botten behöver inte se ut som din personliga botten ju. Men när jag tog överdos och jag vaknade på sjukhuset med slangar och min mamma stod där och jag bara drar bort alla slangar och skulle rymma från sjukhuset typ. Det var ju andra gånger som jag var i farliga situationer där jag kunde ha mist mitt liv och så. Som kanske också någon annan hade bara, hej, aldrig igen. Nu är jag trött på det här livet och nu kastar jag in handduken. Men jag gick tillbaka ändå, för jag var så fast i mitt destruktiva. Och sen så är det ju så, man är ju så rädd för det man inte känner till. Det man inte vet, som det blir så här, okej. Okay. Så ens, det här otrygga blir ändå ens trygghet. För att man vet inget annat. Så det blir en ond cirkel ju. Så man är så fast i det här dåliga mönster hela tiden. Och det kvitt, men någonstans så vet man ju kanske. Någonstans i bakhuvud så kanske man vet också att, alltså, varför man hamnar där. Alltså, man vet ju kanske att det är okej, men man är så i det här vansinnet, både i drogerna och i de här destruktiva beteendena, så tror man att den här gången så kanske jag lurar mig själv, men den här gången kanske det går bättre. Alltså, om man förväntar sig ett nytt resultat, fast det blir ju ändå samma liksom hela tiden.
Vad blev vändpunkten för dig då, om man säger i närheten?
Alltså, det var ju mycket, men det var ju absolut det här efter 30, alltså att jag hade fyllt 34, jag blev arresterad på nytt, jag blev dömd på nytt, men då visste jag, när jag hamnade i arresten den här gången, då visste jag att jag var färdig med det livet. Då hade jag fått mycket mer konsekvenser och jag hade också nått min, det var ju min personliga botten, hade jag ju nått några gånger sådär, men den här gången, så den här vägskälet, och kände jag att jag har inte mer att hämta det här livet. Jag är så trött på det. Så nu på riktigt ska jag göra någon förändring när jag blir dömd till fängelse igen. Så då var jag mottaglig för att kunna jobba med mig själv. Så jag tror ju mycket på det här med, alltså, behandling. Alltså, och för att vi någonstans har vi ändå, kanske vi kommer från trasiga miljöer där, kanske från hem och sånt som är trasiga. Och sen på gatan kanske vi plockar upp en massa beteende också. Så det är inte så att vi föds med kriminella tankemönster. Men vi får det någonstans. Vi får det kanske i hemmet, om det finns i kriminella farbröder eller familjemedlemmar. Eller så plockar vi upp det på gatan. Och i detta med så kommer massa andra beteende. Och det gör ju också så att vi blir väldigt annorlunda än vad en normal människa ska vara. Så vi, när vi lämnar den här miljön med, så måste vi jobba jättemycket med vanliga beteende. Alltså så sociala koder, allt möjligt alltså.
När du tittar tillbaka liksom, när du var mottaglig, du hade säkert liksom gått igenom och hört vissa saker tidigare också. Tror du att de där sakerna som då inte liksom fångade tag i dig ändå var någon hjälp när du väl så att säga var framme och mottaglig?
Ja, så alltså grejen att det har kanske tagit, alltså igår så åkte jag på till Kalmar och var på en, jag var bjuden till en SIS för att hålla en föreläsning för ungdomar som sitter inlåsta då och även personal. Och då faktiskt pratade vi om just det här, för att dessa grabbar och sånt, jag gick igenom lite så här regler och sånt, ja men vi respekterar alla varandra, vi pratar inte i munnen, och de var jätterespektfulla, och man kommer långt i livet om man möter andra människor med just respekten, alltså och då får man samma respekt tillbaka, så ju, så att, och dessa grabbar så här, och vi fick ändå många fina dialoger, så jag berättar för dem just det där också. Du vet, alltså, ej grabbar, ni ska inte... Jag vet att ni tänker en massa sånt. Alltså, jag vill bara göra väl och jag vill att ni ska liksom behöva hamna där jag hamnar och sånt. Alltså, det är inte värt i slutändan. Kasta inte bort hela liv och så. Men jag sa till dem också, alltså, det kommer också föreläsa till min skola och så här, när jag var ung och så. Så jag berättade, jag kommer ihåg också, kom polis och så, de hade med sig en sån här bricka med massa droger och så här. Och de bara, åh, du vet, om man röker cannabis så stannar man i utvecklingen. Jag bara, vad snackar den här snuten? Vadå? Man stannar i utvecklingen och man fastnar i en ålder. Och så jag förstod inte det. Men sen när jag tittade på det, jag såg för vad det var. Och samma sak, det här med att när man sitter inne och så i fängelse, att tiden står stilla ju för en själv. Medan världen där ute går vidare ju. Det är samma sak liksom. Om du röker cannabis och sånt och du kanske inte får saker och ting gjort, alltså så är du kanske inte tar körkort. För du bara sitter och om det finns absolut de också som röker och kanske aktiverar sig och sånt också, men det finns ju de som inte får så mycket gjort i livet ju, bara fastnar liksom i det här, så att, och det är det, du fastnar ju någonstans, för att när du sitter inne och sånt med, och när du fastnar i de här mönsterna, i det här destruktiva, så går livet vidare där ute. Folk gifter sig, de skaffar företag och de skaffar barn och allting. Plötsligt är du 30 och du tittar på ditt liv, du kommer ut från kaken, du har ingenting. Och jag sa till dessa grabbar, det är inte attraktivt alltså. Jag lovar, det är inte coolt med en 30-40-årig gangster. Jag lovar er. Och ni kommer, så nu passa på nu och utbilda er allt det här. För annars kommer ni få utbilda er som vuxna som jag. Jag fick ta körkort som vuxen, jag fick utbilda mig som vuxen. Nu har jag fått barn för några år sedan så här. Alltså, förstår ni? Och så någonstans när vi var unga så sa vi ju till oss själva, men vi ska ta den här snabba vägen. Vad blir det? Det blir en återvändsgräns istället, och du kommer ut på minus i allting när du kommer ut från fängelse och sånt.
Det här är ju intressant liksom. Du säger själv liksom, tiden stannar liksom för dig eller de som sitter inne liksom, medan det fortsätter för de andra. Och ungefär vid 30, ja men då händer ju allt det här du säger med familj och allting. Och då blir det så påtagligt. Men hur kommer man åt de här unga 16-17-åringarna? Liksom? Hur har du själv någon idé? För det känns ju som att socialtjänsten lyckas ju inte riktigt där. Och det säger de ju själv. Våra åtgärder biter liksom inte på just den här klientelen som liksom går in i den här nätverksmiljön. Har du någon idé? Eller vad tror du kring det? Är det att man ska fortsätta helt enkelt att hamra på med det här? Till slut så faller liksom poletten ner, eller hur?
Alltså det är svårt att förändra människor som inte vill förändras. Alltså min mamma ville ju jättelänge att jag inte skulle umgås med de här människorna eller att jag skulle röra mig i den här miljön. Och min mamma, jag har gett henne många sömlösa nätter. Jag och min syster hamnade ju också i den här livsstilen. Och hon hamnade i fängelse sen ju. Så att vi har gett min mamma jättemånga grå hårstrån och hon är verkligen bett för oss och varit jätteorolig för oss och allt det här. Men vi vill inte förändras. Det var inte så att vi lyssnade på min mamma. Jag lovade en massa. Och hur var det nu?
Ja, för nu om hur man når fram. Det pratas om ungdomsfängelse, det pratas om fotbojor. Det kanske man använder sig av idag i och för sig. Men,
det med fotboll jag tycker jag är bra faktiskt. Det här med att yngre kan få... Jag tycker sådana straff är bra alltså. I kontrollerade former. Där du kanske har... Du får en fotboja som 16 eller vad det blir nu. De fick ju ner det. Var det inte så? Som 16 år eller sånt väl?
Ja.
Har jag för mig. Ja. Så du kan, då blir det i kontrollerade former. Kanske också att du kanske ska lämna urinprov. Och då kan man se också, okej, okay, du kan gå till skolan, du kan gå till jobbet. Det är bra ju. Det är, då är det ett straff i kontrollerade former. Alltså den är ju bättre än att man ska placera den här ungdomen på en SIS-institution liknande, fängelse liknande. För det är ju ungdomsfängelse SIS ju. Och då tycker de bara häftigt. Så jag tycker att sådana här åtgärder är bättre. Sen självklart så finns det de ungdomarna som kommer missköta det och så kommer kanske ändå strunta i det. Och då har de ändå fått sin chans ju. Men jag tror att sådana straff är alltid bättre att börja med innan man sätter den i ett fängelse som kanske kommer bara eller ett SIS som kommer bara styrka hans kriminella identitet.
För man vill väl också, den nya regeringen vill ju bland annat slopa vissa straffrabatter, man vill ju höja vissa fängelsestraff och
det har gått igenom ju.
Ja, det har gått igenom. Ja, så det ska ju ändras nu i juli en del och så kommer det fortsätta under liksom den här mandatperioden där förändras. Men bland annat med höjda straff, är det rätt väg att gå då? Att
liksom... Så ungdomsrabatten är ju borta ju.
Ja.
Men alltså, grejen är ju, självklart finns det inget lätt svar ju. Alltså det finns ju inga lätta svar så, men jag är inte för hårdare straff. Jag tycker att det är, alltså någonstans så tror jag på människan och jag tycker man ska ha ändå jobbat väldigt humant här i Sverige och i Europa. Om man tittar mot USA till exempel. Jag såg också någon serie precis som handlar om just det här experiment, någonting heter det. Där de från USA kom hit för att lära sig på vilket sätt vi jobbar i Europa. Att mer humant, hur man möter människor och så även. Och de sa mycket det här med att de är redan straffade att sitta i fängelse. Vi ska inte straffa dem in i fängelse också. Så det är väldigt intressant dokumentär ska se vad den heter faktiskt, men jag råder er att titta på den, men jag är inte för hårdare straff ju. Den heter Fängelseexperimentet Little Scandinavia, så titta på den, jättefin faktiskt. Men jag har ju hela tiden sagt att man ska, alltså, fokus ska inte ligga i hårdare straff och det här, så fokus ska inte ligga på att ha människor bara i fängelse och att de inte ska göra någonting. Alltså man ska ju liksom kunna erbjuda innehåll när man sitter i fängelse. Och sen är det jättesvårt också självklart, alltså så här, hur många år förtjänar man om man har tagit ett liv, och det, man kan inte säga så, för du kan aldrig ge någon, hur många år du ger en människa, alltså du får aldrig människan tillbaka den andra. Jag fattar de argumenten, alltså jag förstår dem, och men du vill bara att man ska dalta med de intagna, det är inte det jag säger heller, jag säger inte det, jag förstår allt det här, men vi måste ändå kunna jobba med människor så att de ändrar sina tankesätt, ändrar sina mönster.
Hur upplever du att det har varit i ditt fall någonstans, så känns det som att kriminalvården fungerade på något sätt till slut. Alltså, de erbjöd i alla fall.
Ja. Jo, alltså tack så mycket kriminalvården, alltså sådär.
Nej, men jag säger, det är sällan man hör det. Och när du berättar det här så slår mig bara liksom att det är... Uppenbarligen så erbjöd de någonting som
absolut,
var...
Absolut, absolut. Och jag tycker det är fantastiskt faktiskt. Att man, jag tycker att det är helt galet att man tar bort 12 steg inne på anstalten. Detta är ju ett sätt, alltså ett program som fungerar på många.
Har man tagit bort det?
Ja, de har tagit bort 12 steg på fängelserna. Mm.
När gjorde de det?
Det var väl säkert för 2 år sedan.
Och,
ja. Sånt.
Och med motiveringen?
Nej, alltså jag har ju hört skilda saker, alltså allt från att man inte hinner göra hela programmet, alltså de 12 stegen, att det tar för lång tid, till att alltså jag har fått höra det så i alla fall, att man inte hinner, men då tänker man så här, okej, okay. Men jag vet ju också att kriminalvården har köpt in ett annat program idag, ett mer, det heter krim någonting, alltså jag har glömt nu vad det heter, men det är i alla fall det man kör. Och det är säkert bra också, men jag tycker, jag vet ju, alltså, för detta fungerade på mig.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
självsteg. Så jag tycker det är tråkigt. Det ska ju finnas båda alternativ. Varför ta bort ett alternativ bara för att sätta in ett nytt? Så att så jag tycker liksom man behöver inte utesluta det ena för det andra liksom. Så men jag tror ju på det här liksom program, och jag tycker, och det är inte bara det, så man ska ju också kunna gå i skola, utbilda sig, förbereda sig inför livet som sagt. Och så det här också i SIS med för våra ungdomar. För många blir ju inlåsta när de är väldigt unga, och sen så sitter man ju på obestämd tid. Oftast är det många. Så vi säger att de får mucka då, komma ut då när de fyller 18. Vad kommer de ut till? De kommer ut till att de ska söka lägenhet, de ska söka jobb. Har de lärt sig det inne på SIS eller? Det är det man ska förbereda sig inför livet. Man ska lära sig att göra mat och man ska lära sig allt det här. För, sen, för att annars blir det bara så, menar, om nu SIS blir en skola där du träffar andra, kanske inte du har ett drogmissbruk. Sitter du precis? Det finns de som säljer droger. Alltså jag har sålt droger och sånt, får man blanda hej vilt. Alltså olika, det kvittar vilket brott du sitter för. Alltså så precis ju. Så kan du ju sitta med en sexualbrottsling. Du kan sitta med någon som har sålt droger, någon som har mördat, kan du ju sitta. Så att det får inte bli en skola där du har lärt dig begå brott och ta droger, och sen den dagen du släpps när du är 18, då har du bara dessa kontakter och det är det här du har lärt dig.
Och det är väl det socialtjänsten säger, det har de sagt till oss i alla fall, att ja. Vi har ju haft folk här från socialtjänsten förut, att det är ju, alltså, de ser inte att det blir någon rehabilitering på, eller liksom förbättring på SIS. Det enda anledningen till att de har SIS, det är egentligen för att låsa in folk som antingen skulle skjuta andra eller bli skjutna själva. Ungefär så säger de. Men det har ju skett en stor förändring de sista åren, och det är ju den här brutaliteten ner i åldrarna. Och vad beror den på, tror du? Vad beror
det är fruktansvärt. Absolut så finns det ju de här ungdomarna som begår jättehemska brott, som du säger. För att det är vad de har använts för också ju. Sen finns det absolut de som också gjort ett aktivt val och allt det här. Men man får ju också någonstans förstå att jag är inte mina gärningar. Alltså jag har ju också begått hemska brott. Men jag är ju inte mina gärningar. Det definierar inte mig. Alltså sådär ju. Jag är ju ändå... Jag har ju försökt alltså gottgöra så mycket jag har kunnat alltså till brottsoffer och människor jag har skadat, och framförallt mig själv också. Jag skadar, alltså för det är ju, man måste ju förstå också att det är ett självskadebeteende. Och det är detta jag fick med mig som barn alltså, och för att jag skulle liksom fungera och kunna hantera, för jag kunde inte hantera livet. Så att... Så någonstans så är inte de heller sina gärningar. Så håller jag med, absolut. Så...
Men jag menar, liksom, om vi tänker oss, du var ung. Mm. Du liksom peppades som någon form av utförare. Liksom så här. Mm. Men du gjorde inte dem... Alltså, på den tiden var det ändå inte så att man bara sköt för... Någonting har hänt. Och
absolut.
Frågan är liksom...
Absolut,
det kan vara... Det är ju liksom ingen som sitter inne med det svaret, men...
Nej, men det kanske är. När jag var yngre så fanns det ju inte YouTube. Det fanns inte de här sociala medier. Man la inte heller ut sina offer som man gör idag. Håna varandra, alltså så... man gjorde inte det liksom. Det var bättre om man inte... Man gick under radarn. Helst skulle man inte synas någonstans ju. Idag så vill man gärna synas, och man vill skrämma sina genom sådana här tortyrliknande grejer och sånt där man filmar också för att kunna skrämma andra. Så det är som du säger, brutaliteten har blivit jättesjuk alltså, och så här. Jag fattar ju det, och inte konstigt, folk är arga. Folk är rädda ju. Det är jag, och jag är själv förälder, jag har två barn. Och när det var som värst i Södertälje, alltså så var jag mer rädd och vågar jag släppa ut mina barn ens? Tänk om de skjuter här på gården. Absolut, och så ska man inte behöva känna ju. Så jag fattar ju det också. Så det absolut så är det något som har skett ju. Och det...
Polisen? Ursäkta.
Säg.
Polisen vet jag, när man ställer frågan till dem, brukar ofta komma in på det här, unga lättkränkta män har blivit så många fler, alltså i den här miljön på något sätt, att det är...
Jo, men absolut, så är det ju så också. Det är ju alltså folk, alltså förut så kanske man övervägde om man skulle gå så långt så att man skulle skjuta någon, men det krävdes mycket ju. Det var ju inte för att någon hade, alltså sådär, för att någon hade blåst en eller sagt någonting bara och sådär. Det krävdes ändå lite mer alltså. Så absolut så är det väl en del av svaret också. Men sen så är det ju också kanske drogerna. Det kanske också, det är mer syntetiska saker och ting som stänger av känslomässigt också. Absolut så har ju alltid droger funnits, men ofta så började vi med cannabis och marijuana. Det var inte de här samma syntetiska, allt från tramadol, det syntetisk morfin till alla de andra tabletterna och så här, oxycontin och allt möjligt alltså, vad det heter. Jag vet inte ens vad hälften heter, men det är mycket tablettformgrejer och så här som ska stänga av en känslomässigt. Så det kanske också spelar sin roll också. Och sen så är det ju det här att man uppmanar också varandra om att ge sig på anhöriga och vi kommer ta er om vi inte hittar den och sådär. Och någonstans så har det blivit acceptabelt också. Konstigt alltså sådär. Men och det är fel liksom, för att menar, om jag väljer att vara kriminell, då har jag gjort ett val. Medan min familj har ju inte gjort det där valet. Varför ska ni ge på min familj? Och då rättfärdiga vissa liksom, ja men allt godtas i ett krig. Ja, fast det är ju fel liksom. Man ska inte ge sig på civila människor. Alltså så är ju. Om vi nu går efter spelregler, men så, då snackar de om att ja, men vilka, det där spelregler finns inte längre. Och det är sant. Det finns ju inte de spelreglerna här borta i för länge sedan. Det här som man ändå liksom skulle hålla sig till. Väl. Men det är, jag håller med dig, det är brutalt och det är jättetråkigt och fruktansvärt faktiskt.
En intressant aspekt på det är ju faktiskt att bara i Danmark eller Tyskland eller sådana länder så finns fortfarande vissa av de här gränserna kvar. Liksom. Man skjuter varandra inte liksom, för sådana små saker som i Sverige. Så någonting har ju hänt liksom, i den här svenska miljön som gör att de här gränserna har liksom, passerats.
Varför finns det så mycket vapen? Exakt. Var kommer alla vapen ifrån? Varför finns det så mycket vapen? Jag fattar inte det. Varför kan man inte få bort alla? Alltså, hur kommer de in?
Det tror jag... Alltså. Just de här Encrochat-förundersökningarna där man helt plötsligt inser hur, nu vill jag inte kalla Tullverket impotent, men helt plötsligt så fick vi en annan bild av hur mycket narkotika som smugglades in i Sverige jämfört med vad man tog in. Våra gränser är väl kanske inte de mest starka, och det är väl kanske därför, alltså det kryllar ju av vapen. Jag har hört historier från folk i min närhet som jobbar inom vissa skolor där folk har blivit plockade med liksom Glocks i skåpen. Alltså helt vanlig liksom förortsskola i Stockholmsområdet. Och ja, ungarna springer runt med pistoler på... Alltså det är högstadieelever liksom. Ja,
och sen var det, jag vet ju också det här med trappor och så har man bara upp dem och sånt där ju. Men alltså då, okej, då vet vi att det finns ett problem i tullen. Varför inte lägga några miljoner extra där på det då? Alltså istället för att, jag vet inte vad man lägger, man vill hellre sätta pengar på att skydda en sån här... sån här profil som går runt och hetsar människor och bränner upp kranar. Eller vad heter kranen? Alltså varför lägger man pengar hellre på det än på tullen? Förstår jag menar? Alltså tycker jag i alla fall. Jag tycker man kan lägga pengar på rätt saker. Alltså så om det finns ett stort problem med att det finns så mycket alltså vapen i omlopp här i Sverige, då måste vi få stopp på det. Alltså det är ett del av problemet. Sen är det ju det här, absolut så är det många lättkränkta och allt det här. Men sen så tror jag också det har att göra också med att det har blivit så mycket massarresteringar och den här makt... det finns ju vissa aktörer som ändå kan hålla en viss struktur i olika områden. Och när man har gjort sådana här massarresteringar som man gjorde efter alla de här krypterade chattar och allt det här, så försvann ju det och då blir det hej chaparall och fritt fram.
Yngre som fyller upp de där rollerna.
Precis, så att jag tror där blir det väldigt mycket drabbat på en och samma gång. Så där kom väldigt mycket också.
Där kan vi lyfta Södertälje som ett exempel. För Södertälje lyftes ju väldigt mycket som en framgång tidigare. Alltså efter första Tore 2-insatsen så ville man ju lyfta staden som, kolla, här fick vi bukt på kriminaliteten. Vi har satt in ledaren för nätverket i fängelse. Men brotten gick ju ner, men ja, sen i höstas så bara brakade allt lös. Där ser vi ju verkligen att någonting förändrades ju helt klart.
Jo, men absolut. Alltså, det är inte bara Södertälje, alltså, det är hela Sverige så gjorde man ju det här. Och vi såg det i Västerort och vi såg det i Södertälje och det var väldigt intensivt i 2 veckor här, absolut. Men absolut, hela Sverige har man ju sett det här. Alltså samma problem ungefär. Sen har det varit värre i vissa områden och så ju. Och det är jättetråkigt alltså, för att alla blir ju drabbade i slutändan. Kolla, som jag sa förut också, jag var ju rädd när det var sköt som mest här och sånt där. Och så jag som förälder, jag var ju rädd och slög. Är det okej? Okay? Är det tryggt att mina barn går och leker på gården med andra barn och så? Så ska man inte behöva känna. Och sen finns det alltså anhöriga till de här offren med ju. Och det är ju det också. Många säger så, ja, men man glömmer alltid prata om offer och så här när man daltar med kriminella och sånt. De ska ju alltid få sin upprättelse först och främst. Alltså alltid brottsoffer. Det ska de ju ha liksom. Men i dessa skjutningar med där barn skjuter barn och sånt, där blir alla drabbade. Alltså alla blir drabbade ju för att den har familj också. Brottsoffer har ju familj och anhöriga och de som älskar den. Men det har ju förövare också. Han har också en mamma, han har med en syster och så här. Och de blir också drabbade. Ett samhälle som blir drabbade är att bli föräldrar, vi som blir oroliga som civila människor. Att det skjuts i våra områden. Alla blir drabbade och alla har vänner. Liksom, både alltså offret och förövarna har ju vänner och anhöriga som älskar den. Så alla blir drabbade. Det finns inga vinnare i det här.
Får jag gå tillbaka lite grann till ditt exempel, ditt fall? När du liksom, om vi går tillbaka då till vilket år var det när du liksom tog till dig de här, började förändras, började inse att du ville ha en ändring i livet. Hur gick det sen liksom? Vad hände så att säga fram till dess att du blev ordförande för KRIS,
ja, KRIS i Sverige. Så. Nej, men alltså, som sagt, jag levde väldigt destruktivt och skevt och allt möjligt alltså, sådär, förut ju. Och det hände mycket runt omkring med kaotiska grejer. Jag hade inga framtidsdrömmar och sånt heller. Jag slutförde ingenting heller, du vet. Och så är jag. Jag satt i kroppen för mig själv hela tiden för att lyckas i livet. Så en del av min förändring var ju också att jag lät mig, att det var viktigt för mig att jag slutförde saker och ting och någonstans också lät mig att jag faktiskt lyckas i livet, att jag sa till mig, men jag förtjänar detta, jag förtjänar också vara lycklig, för någonstans så hade ju det här liksom, jag var ju död inombords, jag hade inget hopp och sådär, jag levde för dagen och så ju, jag var ju död alltså, själsligt. Så det var ju de här grejerna också. Jag bara någonstans få ett litet ljus i mitt hjärta, eller vad man ska säga, förklara. Det här ljuset som ändå bara liksom, det fanns en liten låga där ändå ju. Och den börjar brinna starkare om man säger så. Och jag är ju troende med, så jag absolut så har ju Gud med detta att göra. Alltså, för det var det ändå Gud jag knä på mina knä och bad när jag hamnade i arresten den här gången och att jag ville ha vägledning att faktiskt att jag vet inte vad jag ska göra, men snälla Gud, hjälp mig. Så idag så har jag ett jättefint liv. Jag har ju 2 döttrar och jag får vara pappa och jag får vara närvarande. Jag sitter inte i fängelse. Jag har jättemånga vänner som har dött, som har förlorat sina liv i den här livsstilen, som både har blivit mördade och optat överdoser och annat. Så jag har förlorat jättemycket vänner alltså.
Men hur lång tid tog det innan du hittade dig själv? Alltså sådär, innan du känner att du är där idag, eller är det fortfarande en ständig process?
Det är en process alltså. Det är som jag berättade innan, men jag gjorde precis en 14 veckors behandling på KBT. För jag har fortfarande defekter. Jag är fortfarande känslomässigt avstängd i viss mån och så här. Jag isolerar mig också ibland och så där, du vet. Och jag har mina konstiga grejer också. Och jag vill inte vara den personen. Jag vill vara den bästa versionen av mig själv. Och jag tror ju inte heller på att vi blir klara. Alltså det är högmod. Jag är som sagt troende. Högmod är inget bra. Och jag, alltså sådär, och utvaldhet, alltså som kriminell också, utvaldhet. Jag försöker vara liksom, ha mina fötter på jorden och bara förstå att jag bara är en person som alla andra liksom. För jag har verkligen haft det här självcentreringen och det här egot. Det är den som har hela tiden satt mig i problem också. För jag är hela tiden ego. Det är så alla på gatan också tänker ju. Alla tänker på sig själva ju. Och alla är... Ja, de har väldigt mycket narcissistiska drag. Kanske inte alla är narcissister, men de har väldigt mycket narcissistiska drag. För man måste ha det i den miljön för att överleva. Så måste man sätta sig först och främst sig själv i alla lägen. Du kan inte liksom, du kan inte sälja droger på gatan med hjärta. Går det bry dig om dina kunder? Ja, men bror, jag kan inte betala hyra nästa månad. Det skiter väl jag i. Köp mina droger här. Du får gratis påse också. Du kan inte sälja med hjärta. Det måste vara avstängt känslomässigt. Så det har tagit en lång tid, för att jag var jättelänge som jag har liksom ändå levt med en fasad, och jag har ändå levt med en... Någonstans så strävar jag för att bli en karaktär, och sen när jag väl är den där karaktären så är man det liksom. Jag vill vara i alla fall den bästa versionen av mig själv, och jag tror att det är en ständig resa, och jag blir aldrig klar med mig själv. Och den dagen jag är klar, alltså, då är det högmod. Och jag, så länge jag har mina fötter på jorden och jag är tacksam till livet, och jag döpte mig faktiskt förra året med, och det är ju också ett sätt också att säga, ta farväl av sitt gamla liv. Och sen har jag också, jag är tolvstegare, så jag har ju gjort också gottgörelse gentemot brottsoffer och människor jag har skadat och så med.
Hur har de reagerat när du efterhand har kontaktat dem?
Alltså det säger man också i stegen och så. Man ska ju inte kontakta någon om man tror att det gör mer skada. Så allting har sin tid. Men jag har ju absolut försonats med människor som jag aldrig trodde skulle förlåta mig heller. Fast de har ju också sett min förändring och sånt ju. Sen vet jag ju inte alla. Jag känner inte alla mina brottsoffer. Men absolut så har jag ju... De har ju ändå tagit det fint och sådär. Och faktiskt godtagit min förlåtelse.
Hur kom du i kontakt med KRIS?
Det var in i fängelse. Så det var in i fängelse och sådär. Och sen gjorde jag ju en praktik och sen blev jag anställd. Och sen så var jag i KRIS Stockholm under 2 års tid. Och sen så bodde jag ändå i Södertälje. Jag bodde först i Ronna. Sen flyttade jag till Geneta. Och som längst bodde jag i Geneta. Och nu sen 2 år tillbaka cirka så flyttade jag till Fornhöjden. Så nu bor jag i Fornhöjden. Så att, men jag älskar Södertälje. Så jag känner ju att när jag kom ut i fängelse så fick jag ändå ett fint mottagande här i Södertälje. Så jag har sagt det förut, jag är en skånsk Södertäljebo idag. Så att jag känner att Södertälje är i mitt hjärta idag.
Det börjar med den där, vad var det, behandlingshemmet i Ronna?
Ja, precis. Ja. Och idag så jobbar jag ju med dem också, de här människorna som var på behandling. Jag träffade dem senast idag. Det är min mentor, han den ena av dem. Han kom in till anstalten, han heter Thomas Lundgren faktiskt. Jättefin. Han har själv också bakgrund och suttit i fängelse och missbruk och allt det här. Så han var inne på anstalten när jag satt på Österåker och berättade sin life story. Berättade om att det finns en annan väg och att det... i livet, och att vi behöver inte liksom ha kvar de här, leva i det här, ha de här bojorna som vi har haft, missbruk och misär och mörker och allt det här som vi har levt i. Så efteråt så bad jag i träff, och jag bara frågade honom om jag kunde ha ett prat med honom efter det, liksom det här lifestyle. Så vi fick träffas efteråt, och jag var ju fortfarande, jag var i en sån miljö ändå, så jag var ju så, men vad kan du göra för mig, kan du ge mig en lägenhet och så här. Jag snackade på det sättet på den tiden sådär. Så jag bara, du, kolla här, jobba med dig själv och kom till oss så kommer jag hjälpa dig. Alla dessa bitar kommer falla på plats om du gör rätt saker. Och jag bara, vad är det för flummeri det där, vad är det, kan du ge mig lägenhet? Det var det där liksom, vad kan du göra för mig och så i alla fall. Sen till slut Och så var det för mig när jag kom ut från fängelse. Jag fick en lägenhet efter min behandling, en träningslägenhet då, som man ändå fick, de kom förbi, och det var ju ändå behandlingshemmet så stor som bojonär och så. Så men det var ändå en lägenhet. Jag bodde där i mitt Ronna centrum, där mitt emot. Och för mig var det, jag trivdes så där jättebra så här. Och jag kommer ihåg när jag satt i fängelse, och vissa av de här som jag satt med, de kom till mig och sa, kolla dit, ska du flytta? För då kom det stora massa stora rubriker att det var konflikter i Södertälje och sånt. Så han bara, dit ska du flytta? Och jag bara, vadå, jag kommer från sånt område, jag kommer från Gamlegården, det är lugnt. Jag bryr mig inte.
Och det här var 2013 eller någonting?
Ja, precis, det var då jag muckade ju. Mm. Så att det var ju mycket sådana här, dit ska du flytta och sånt. Jag bara, ja, okej, jag bryr mig inte, det var det liksom. Och sen när jag kom till Ronna och så jag trivdes där, så jag känner att jag har ändå fått ett väl god mottagande här i Södertälje. Och jag känner som kärlek för Södertälje faktiskt.
Nu jobbar du mot Södertälje som person i Ingdom och kris. Vad är det för Södertälje du möter?
Det var det jag ville komma till. Jag tappade i tråden där, som sagt, min ADHD ibland. Men i alla fall, det var ju det jag ville säga. Att jag började på Kris Stockholm, men sen så kom idén sen med tiden ju att jag ville öppna en förening i Södertälje. Och det gjorde vi sen ju. Så att, men det blev sådär. Och idag så har vi ändå funnits över 7 år. Så vi jobbar ju alla för ett bättre Södertälje. Så det är det vi gör. Jag tror att alla vill ha ju att, som sagt, det finns inga vinnare i det här. Jag tror att det största problemet med det här, det finns så många problem. Det är, interaktionen funkar inte så bra heller, det vet vi ju absolut. Men när vi kom till Sverige så, men det var inte så här att de satte ju alla kedjorna på en och samma ställe. Och det är problem ju. Alltså så ju. Man måste, introduktionen måste funka bättre, alltså så att människor kan faktiskt komma in i Sverige och lära sig språket och sånt. Det finns ju människor som sitter och tjänar en massa pengar på att ha på invandringen ju. Det finns ju massa människor som sitter och tjänar. Varför kan inte de lägga några extra miljoner på så fall att dessa alltså invandrare som de faktiskt tjänar pengar på ska lära sig språket och de ska liksom få komma in i samhället. Det är ju det. Men sen är det ju också, det största problemet är ju fattigdom. Det är de här sprickorna som har uppkommit. Det är där det största problemet är. Och fattigdom får, alltså, jag kommer från underklassen, så jag vet ju vad fattigdom gör med människor. Jag har fått se det med mina egna ögon. Och alla vill ju ha det lite bättre. Alla vill ha det bättre liksom. Så att man är beredd att göra mycket för det där.
Och just det här med integrationen. Du är från Chile. Jag har också chilensk härkomst. Jag föddes här, men båda mina föräldrar är chilenare. Och jag har ju själv sett inom den chilenska community, eller vad man ska kalla det, generationen innan mig, alltså man sågs väldigt mycket som chilenare, kriminella, chilenare,
alla var tjuvar,
exakt, alla var tjuvar. Men med tiden, ju mer chilenare blev mer integrerade i samhället, idag tycker jag bilden snarare är mer arbetsamma, duktiga, liksom hög arbetsmoral, lite sådär. Alltså, integration tar ju tid.
Ja, det gör ju
och
det.
Och ju mer man liksom jobbar på att göra det bättre, desto smidigare kommer det gå. Såklart. Även min bild av det hela liksom.
Jo, men så är det. Det är ju alltid så liksom. Det är ju alltid det nyaste kanske folk som kommer in som är liksom som det tar tid och så menar, när vi kom som chilenare så var det ju vietnameserna hade ju ändå varit här ett tag, grekerna hade också varit ett tag, och de hade ju också kommit in i samhället och de var arbetsmänniskor, de öppnade restaurang och sånt. Och det är samma med chilenare, det tog sin tid, men när vi kom, alla var tjuvar och pack och ena med det andra. Och när jag kom så till Sverige med, jag menar, där jag bodde, när jag bodde i Vallentuna, jag lärde mig inte svenska tills jag hamnade i Skåne. Jag kände ingen behov att jag skulle lära mig svenska. Alla mina kusiner och alla pratade spanska där jag bodde. Vad skulle jag lära mig svenska? Så att det är ju såna här grejer. Man måste ju få människor att faktiskt komma in i samhället och vad det är för samhälle vi lever i och sånt ju, och det måste fungera. Så varför inte, för det finns ju människor som sitter och tjänar massa pengar på invandringen, så varför kan inte de lägga mer pengar i så fall och bara stoppa allting i fickan?
Vi har ju pratat lite grann om de här unga kriminella idag. Alltså våldet har ju blivit mer brutalt på många sätt och vis. Alltså unga bär vapen, man begår mord på ett helt annat sätt. Är det någonting du har specifikt märkt av här i Södertälje kring ungdomar? Alltså, kommer de in med mer bagage och mer... Alltså jag tänker att man kan få ganska mycket posttraumatisk stress och sådana typer av sjukdomar i den här miljön idag på ett annat sätt. Eller det kanske alltid funnits, vad vet jag?
Ja, nej, alltså... Alltså posttraumatisk stress, alltså, som du säger, det har alltid funnits där. Och det har ju ändå, alltså, det har ju funnits förnedringsvåld också. Det har ju också funnits, bara att man inte har filmat det kanske. Alltså så, på samma sätt ju. Och man har inte liksom, så att, men alltså, posttraumatisk stress, jag tror någonstans att vi kom kanske som kriminella till en utbränd fas i en viss ålder. Idag så kanske de kommer det mycket tidigare. Och de får kanske posttraumatisk stress mycket tidigare än vad vi fick. Men det var bra det här med PTSD och sånt med. För det är ju också något som man ska prata om och så. Och alltså det är jättemånga kriminella som har det, som är drabbade av det ju. Som jag säger, när man lämnar den livsstilen, det är jättemycket man får jobba med sen ju. Alltså vi har ju alltså killar som har kommit till oss och så här, och som har kommit från fängelse och sånt, som hör av sig och så och säger att de vill ha en förändring och så. Sen försöker vi stötta dem och så. Och många av dessa, vi hittar på bara saker som att åka till Mal och Scandinavia, eller vi går en runda på stan och så, på en restaurang. Och för vi erbjuder en gemenskap, en nykter och drogfri gemenskap. Och då får de träna på alla det här, bara kunna gå i en vanlig, alltså vanlig miljö, utan att behöva titta sig om och tro att folk är efter en, och gå beväpnade, gå med skyddsväst. Och, för det, man kommer så från den miljön ofta, som man har varit gängmedlem och så ju.
Men ungdomarna idag, är det sig lika ungdomarna då vad det gäller brottslighet? Eller ser du någon förändring där? Eller?
Nej, det är absolut, det är en förändring som vi pratar. Det har ju krypit ner i åldrarna jättemycket, och vad man gör idag. Man börjar väldigt grovt alltså. Och sen så är det ju alltså... Men det är, man använder ju ungdomar med som verktyg och så ju. Och man får ju inte glömma det. Alltså, så vi kan låsa in alla ungdomarna som alltså absolut, om de gör hemska gärningar, det tar jag inte liksom, det tar jag inte från det så här. De gör ju hemska gärningar, men sen så måste man ju förstå också, är de skickade på att göra dessa gärningar, eller har de valt det själva att göra det och allt det här. Sen tycker jag, som många säger, ja men motargument, ja men har man valt att ta ett annat liv, då ska man också låsa sin därefter. Okej, okay. Men alltså vi kommer inte få slut på problemet för det. Och de bara, alltså sådär, jag har ju också fått så här motargument. Ja men det här som du säger, att det här man ska jobba så här, och det kostar för mycket pengar och individen passar och så här. Men vadå, tror du det är gratis att sitta i fängelse? Eller varenda sysplacering, det kostar också sina pengar. Men då är det bättre att lägga det på kanske individerna, och att de jobbar med rehabilitering. Så att vi kommer inte få slut på problemet ändå, alltså, för att ungdomar är utbytbara, alltså det kommer bara nya. Och det försökte jag förklara igår också när jag var på den här sist. Ej grabbar, alltså, tror inte att er plats, den är kvar liksom, de har bytt ut er nu, alltså förstår ni inte, det är det man gör ju. Och så det är samma spel, men det är bara rollerna som, eller spelarna som byts ut hela tiden. Men vi, alltså, någonstans så måste vi stärka, jag brukar alltid säga det var jag än går, det här med att vi måste, för att bryta mönster och sånt, så måste vi någonstans, vi som är föräldrar och sånt, så måste vi stärka våra barn. Och det där, när jag pratar mycket om min historia, så är det ju mycket genet, alltså arv och så ju. Så att jag har varit den någonstans där som har brytit med det här som har gått i min familj. Och nu har min syster också lämnat, min farbror också lämnat, så att det blir ju också ringa på vattnet, och det är det vi behöver också. Så att, och sen så jobba med våra barn, för mina barn, de ska inte känna något behov att, de ska ju bli så trygga med, så att de ska inte känna något behov att de behöver umgås i de här dåliga självskaden, alltså när det finns sån här i den miljön, i den här mörka miljön. Sen går jag i kyrkan också med mina barn varje söndag, så att jag tror det är en sund också, en sund att växa upp i, alltså det här miljön. Så att det är så jag tittar på det. Så det är där jag tror ju någonstans att det är så vi kan bryta också, när vi stärkar våra barn.
Jakob Freiman, tack för att du kom.
Tack så mycket. Tack, tack.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.